Jarmo Kekäläinen är tillbaka som klubbchef i NHL. Blir hans första uppgift att rädda juniorlejonen.
Ja nu skulle ju Konsta Helenius behövas i VM.
Det här är Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Vi har några dagsaktuella grejer att ta ställning till direkt när vi bandar in det avsnittet, så kom ett mejl, eller det damp ner ett mejl från det finska ishockeyförbundet i min mailbox här för alldeles några minuter sedan. Det står en ganska rolig nyhet att ta ställning till. Finland kommer att stå värd för junior-VM 2020-2028, så då kan vi åtminstone räkna med ett nytt guld om några år.
Det har ju brukat bli framgång faktiskt. Det är väl så att två av de tre senaste gångerna junior-VM har arrangerats i Finland så har det blivit guld, och den där ena gången det inte blev guld så blir det brons, så åtminstone medalj ska det ju bli.
Mm, och de är Fors och Åbo värd städerna för den här turneringen, och Åbo också något av en knutpunkt för min nästa samtalsämne. För i natt så gjorde Mikko Rantanen någonting som jag nu vill kalla, jag vill mynta ett begrepp, för det finns ju någonting som heter Gordie Howe hat-trick, alltså att man gör ett mål och en assist och dessutom står för ett slagsmål, för en 5 minuters utvisning för ett slagsmål. Jag vill mynta begreppet Mikko Rantanen hat-trick. Mål, assist och skada en motståndare.
Ja just det. Ja, nu var det där, och ännu en det där en kille som han har vunnit Stanley Cup tillsammans med, han körde det där.
För en gång skulle körde... så man faktiskt han uppriktigt var ledsen för den där motståndarens skull när han blev där kvar och riktigt så där klappa Kemper på huvudet, men det ska du säga, alltså, det var ju nog en, det såg ju inte ut som en jätteallvarlig kontakt. Det var nu mycket otur med, här vågar jag nog påstå.
Och så måste man ju säga till Mikko Rantanens försvar att det är ganska en sån här, det finns ju oskrivna regler, så finns det där skrivna regler, och bland de skrivna reglerna finns det att om målvakten är utanför målvaktens område så får man tackla honom. Fast Mikko Rantanen inte antagligen alls tänkte tackla honom, så det där, han fick ju inte ens utvisning för det.
Nej, han blev ju också knuffad, ett starkt ord, men jag tycker nog att det är ganska tydligt. Och jag är nu inte den enda som tycker det heller, men att han fick fart av den där Los Angeles Kings-backen när han åkte in i Darcy Kemper. Och som sagt, jag tror att till och med den där kontakten, så i 9 av 10 fall så leder det inte en skada. Nu var det bara otur att armbågen råkade träffa huvudet så där som det gjorde.
Men konspirationsteoretikerna kom ju fram nu. Efter kan nu komma fram här nu att efter som det där Darcy Kemper ju borde vara med i Kanadas OS-lag, tycker jag åtminstone.
Men jag tror att du är ganska ensam om den åsikten.
Och, jag tror inte att jag är ensam om det alls, för det där, han har nog varit bra. Och han var det där förra säsongen, var han faktiskt en kandidat till designen. Jag egentligen skulle förstå att Jordan Binnington inte är en bra målvakt. Men att det där, hur som helst, så det där, tänk om det var så att Mikko Rantanen tänkte att nu tar vi ut Darcy Kemper från OS.
Det tror jag nog ändå inte.
Däremot, du tror inte?
Jag tror inte att han tänkte så. Däremot tror jag nog att Mikko Rantanen börjar segla ganska högt upp på andra lags listor över spelare som de vill ta ut ur matchen. I och med att han börjar göra sig lite till en sån här persona non grata med det här sättet som han spelar ishockey i NHL just.
Plus att han gör en jävla massa poäng.
Dessutom det, och ganska snygga poäng. Alltså det ska ju sägas att det fanns ju kanske en orsak till att det här inte blev en så stor snackis. Alltså nu blev det ju en massiv snackis där att Kemper skadade sig, men nu känns det ju ändå som att det som man har sett, det som man såg först i Sommerflöde var ju det där målet. Sen såg man den där assisten och sen bara, aha okej, okay, han körde också över Darcy Kemper. Så allt Mikko Rantanen gjorde i den här matchen var väldigt
uppseendeväckande. Men den där både assisten och målet var liksom, det var absolut högsta världsklass. Det var liksom det var helt otroligt den där passen som han gav till Matt Duchene, för att han tittade inte en enda gång upp. Han tittade inte en enda gång upp och ändå visste han exakt var Duchene var.
Men nog sagt om Mikko Rantanen. Vi kan inte snacka Mikko Rantanen varje vecka, även om det skulle finnas anledning att göra det. Vi ska snacka en annan aktualitet med lite JVM-koppling också, visade sig. För Jarmo Kekäläinen blev klubbchef igen. Det här ryktades väldigt kraftigt om det här i ungefär en vecka. Buffalo Sabres meddelade sen, var det nu under veckoslutet, som de sa att de kommer att ta ställning till Kevin Adams, den tidigare general managers ställning, då sent på måndagskvällen finsk tid. Och det kom ju väldigt snabbt det där beskedet sen att Adams out, Kekäläinen in. Kekäläinen, General Manager, Buffalo Sabres. Vad tycker vi om det?
För det första, det sker säkert nog att säga att för det var många som tänkte att han kanske blir en sån här temporär General Manager. Han är lätt att ta in och sen söker man en det där så kallad riktig ordinarie GM. Men så är det inte. Han är alltså Buffalo Sabres nya General Manager med allt som hör till det. Och det där, ja, alltså han har ju varit, han var nästan i 12 år. Han var över 11 år General Manager i Columbus Blue Jackets. Så han är ju det där definitivt en veteran inom branschen har gjort det där. Jag kan väl själv säga att jag var aldrig speciellt imponerad av vad han gjorde i Columbus Blue Jackets, men jag vet att jag kanske hör till en minoritet.
Ja, för jag tycker att när man talar om hans tid i Columbus Blue Jackets så är det såklart att det där stora där, vilket jag håller med dig om att inte särdeles imponerande, om att det bästa vad han gjorde var att gå till slutspel sen andra omgången, och då var det en jättestor skräll när Columbus Blue Jackets lyckades göra det. Det vad han lyckades göra var att bygga ett lag som gick så långt. Men jag tycker också att man ska ta i beaktande förutsättningarna för Columbus Blue Jackets. Dels då fanns det länge, nu vet jag inte hur sant det är, men det talades ju länge om att Columbus Blue Jackets är ett lag som inte vill punga ut särdeles mycket pengar åt sina spelare, så att man på det sättet hade lite begränsade möjligheter att bygga det där laget, och plus det att det laget som han då tog över, så det laget var inte särdeles bra. Det fanns inte jättemycket att jobba med heller. Att det som han byggde, så var han tvungen att bygga upp från noll. Och jag tycker ju fortsättningsvis att det Columbus Blue Jackets som vi ser idag, till mångt och mycket är det Columbus Blue Jackets som Jarmo Kekäläinen la grunden för och till stor del också byggde. Och som fortfarande ännu förra säsongen var ett lag som kämpade om att gå till slutspel. Så nu tycker jag ändå att godkänt betyg ska han absolut ha. Och jag förstår att det fanns fortfarande ett intresse för hans tjänster i Buffalo.
Egentligen så, ja, men fortfarande så är det inte på väg in i slutspel. Så det där, det har liksom, det väntas och väntas att det kommer till slutspel. Det har varit då en gång, det var under Jarmo Kekäläinen, den här sensationsåret då. Men det där, det var jag skulle säga, om vi nu diskuterar hans CV, så det där. Jag tycker att två grejer som sticker ut för mig som jag tycker att var grymt dåliga, liksom sådana här arbetsprov, var det först när han det där, när han anställde Mike Babcock till coachen. Så det, liksom, och det var ju bara några par månader tills han gjorde sig av med Mike Babcock, som då inte hade varit coach efter att han fick gå från NHL, från Toronto, på grund av att han hade mobbat spelare. Så kom det fram att han inte överhuvudtaget hade förändrat sig och fortsatt att mobba spelare när han kom till Columbus Blue Jackets. Helt otroligt tycker jag blundar av honom. Och så kan man inte, tycker jag heller alls egentligen försvara det, att han skaffade in en ytter, det vill säga Patrick Laine från Winnipeg till det där Columbus då, fast liksom det fanns ingen omgivning för Patrick Laine i Columbus. Och när han ännu är finländare, så borde han ha känt till hur han spelar i Patrick Laine. Så där är det för mig två verkligt stora, liksom långa minus i hans CV.
Ja, men samtidigt tycker jag också att det finns saker som man kan lyfta fram som är positivt. Idea hur han till exempel hittar Temi Panarin, Sergej Bobrovski, Seth Jones, liksom som han har spelat, som han ändå liksom fick dit och som på något sätt mognar till kärnor i Columbus Blue Jackets. Och sen var det ju, no, det är säkert också upp till honom, men också säkert andra orsaker till att de valde att inte stanna där. Men min poäng ändå med det med Buffalo Sabres är att om du tittar på det här laget som han nu tar över, ett lag som inte kommer att gå till slutspel och som på det sättet tror jag, som vi lite har diskuterat tidigare, att i Buffalo Sabres så tror jag att man har ganska mycket arbetsro från ägarens sida, för Terry Pajula bryr sig inte om NHL. Han äger det där laget, men han bryr sig bara om NFL-laget och sätter allt sitt fokus på Buffalo Bills så att det går bra för dem. Men sen när det kommer till Buffalo Sabres så tror jag att Jarmo Kekäläinen nu har ganska fria tyglar att nu själv forma det här laget. Och han har otroliga möjligheter, otroliga verktyg att verkligen forma det här laget. För som sagt, de är inte på väg till slutspel. Han kan i princip sälja vem han vill för vad han vill. Och på något sätt tror jag få grönt ljus av fansen som har tröttnat på den här kräftgången de här senaste åren.
No, åtminstone kan man säga att så sämre kan det inte bli.
det är ju alltid någonting. Det är ju liksom, måste ju vara tacksam som klubbchef för att komma in.
Om man startar
och tänka,
från gyttjan i botten, så kan det inte bli sämre.
Ja, men alltså nu är det ju nu ren spekulationer om att till exempel Alex Tuck skulle vara på väg bort från Buffalo Sabres. Dallas Stars ryktas vara intresserade bland andra. Många tycker att det skulle vara läge att sälja Owen Power, och där är ju en spelare som har en sån uppsida fortfarande att man ska kunna få något ganska stort i utbyte för honom till och med. Om det finns något intresserade
Tage Thompson.
Men där tror jag ändå att om han skulle skicka iväg Tage Thompson så är han nog lite galen sen igen. För där har han ju ändå liksom på något sätt fortfarande den där första centern att bygga laget kring. Och fortfarande skulle jag också säga att Rasmus Dahlin är den där andra spelaren kanske som jag i Jarmo Kekäläinens läge aldrig i livet skulle röra. Men det är nu bara jag.
Vad tror du om Ukko-Pekka Luukkonen?
Det är intressant att se. Det är intressant att se, för på något sätt har ju Kekäläinen, du lyfter fram den här line-traden, men det är egentligen det enda han har gjort som jag tycker att man kan beskylla honom för att ha blåvita glasögon. Och jag tror inte liksom att Ukko-Pekka Luukkonens ställning på något sätt nu blir bättre av att han kommer in som general manager. Och jag tror ju fortfarande att Jarmo Kekäläinen på något sätt också kanske, jag vet inte, han känns ju också som en som inte kanske, hur ska man nu säga det här, också litar på vad andra människor har att säga. Och kanske tänker att okej, kanske målvaktstränaren och chefstränaren tycker till om vem som ska vara startande målvakt.
Tänk om han är liksom, om de där blåvita glasögonen kommer fram på det viset, vilket kanske skulle vara helt positivt, att han skulle se till att Ukko-Pekka Luukkonen tradas till en omgivning var han kan nå framgång. För jag tror inte att under Ukko-Pekka Luukkonens aktiva karriär, det där tror jag inte att det kommer att bli framgång i Buffalo.
No, det kan vända snabbt. Det ska ju säga. Så Buffalo är ju ett lag som jättelänge var det där som många experter och NHL-skribenter tittar på inför en säsong. Jag tänkte att hej, när man tittar på det här spelarmaterialet så skulle det kunna vända det här året. Så jag tror ju på något sätt fortsättningsvis att det här laget är nära att ta det där steget, men att någonting saknas. Och det där någonting så handlar ju jättemycket om att på något sätt ändra på den där kulturen helt och hållet. Och där kan jag lite också vara av den anledningen, den åsikten, att jag inte riktigt kanske tror att Jarmo Kekäläinen är ett steg i en helt ny riktning. För att han är ju ändå en tidigare NHL-klubbchef som har varit i de här NHL-cirklarna väldigt länge, och på något sätt ett steg som Buffalo Sabres har tagit så många gånger tidigare, att man tar in en typ som redan har jättelång NHL-erfarenhet, och man liksom helt skippar det här nytänket och på något sätt helt skippar det här att helt göra rent hus.
No, just precis det, för jag tycker att Jarmo Kekäläinen nog det där hört i den här old school. Det såg man liksom hur totalt egentligen utan något sån helst här. Han visste inte vad han skulle göra alls i det skedet som det kom fram att Mike Babcock inte hade förändrats under de här åren när han var borta från det där. Och det var liksom, han var helt ute. Varför snackar vi om sån här ungefär? Om han lyckas förändra Buffalos kultur så undrar jag till vad den ska då förändras under Kekäläinen. Men det där, det goda är ju att framtiden kommer att berätta för oss hur det går.
Och det goda här kanske också är det att han får liksom en hel vår på sig utan förväntningar. Bara så att han liksom får en ganska långsam start till det här jobbet. Att oavsett hur det går för Buffalo, ingen väntar ju sig att Buffalo ska gå till slutspel den här våren. Utan nu handlar det ju uttryckligen om att bygga den där grunden. Och jag tror ändå på något sätt att det är lättare att bygga den här grunden nu när han dels har några månader kvar till att transferfönstret stängs och sen några månader fram till draften, och inte så där att han kommer in som ny GM i juli och på något sätt liksom har en hel säsong framför sig direkt där han har ett lag som han inte haft någonting att göra med ungefär. Att nu får han ändå lägga den där grunden på ett helt annat sätt.
Och det var han ju nu borde göra. Det första han borde göra nu är att sparka Lindy Ruff som tränare och göra vad 17 som helst för att få in Pete DeBoer dit. För att Pete DeBoer når alltid sitt bästa resultat under andra säsongen som en coach. Faktiskt. Så att om han nu skulle komma in, han skulle ha halva säsongen på sig att bli varm i kläderna. Och nästa säsong skulle han göra det som ingen har lyckats på. Hur många år? Är det 14 år sedan? 15 år sedan?
Ja.
Och föra Buffalo till slutspel, vilket ju skulle vara deras Stanley Cup.
Ja, och vet du vad Peter DeBoer ska göra sen? Slänga målvakten under bussen. Som han har gjort. Ukko-Pekka Luukkonen. Det ska vara ett väldigt effektivt sätt att ta koll på Ukko-Pekka Luukkonens karriär i Buffalo.
Men då skulle han ta det med en gång till slutspel. Och det skulle vara liksom, en fjäder i hatten för det där. För Jarmo Kekäläinen.
Men jag tror att vi båda är överens om att han måste göra mycket. Att han ska vara aktiv, för det är mycket som behöver göras i Buffalo Sabres. Och det första han behöver eventuellt ta ställning till, jag vet inte om det är hans fråga, jag tror att det är hans fråga att ta ställning till, och det är ju det. Som Sami också undrar, ska Konsta Helenius nu få spela junior-VM? Eller ska vi formulera det så här som Sami skriver? Jarmo gubben är ny GM i Buffalo. Visst släpper han Helenius till JVM? Och inte det så visst bara, för nu är det väl en fråga, men den frågan är väl snarast, kommer han att spela i NHL eller inte?
Nej, just det. No, det där... i och med att han inte har spelat nu den här hösten en enda match igen. HL, han har spelat bra i AHL. Han spelar nu för att otroligt mycket bättre än förra säsongen. Nu ligger han nästan på en poäng per match. Han har gjort 23 poäng i 25 matcher. Och det där. Och är fortfarande. Jag undrar hur många plockar det här rätt. Men att det där, vet du när Konsta Helen just det där fyller 20 år?
Vänta nu. Jag borde veta exakta datumet till och med. Jag säger...
Google.
Nej, för jag kommer ihåg. Han fyllde 18 under VM i Prag. Det var det där ena träningspasset. Så hade han sin 18-års födelsedag. Så hade de någon prank åt honom.
Okej, så du vet. Han fyller i maj.
Ja, 10 maj skulle jag tippa.
Jag tror det är 11 maj för att vara exakt. Men oberoende,
ja. Så du visste inte exakt. Här försökte jag få ett exakt datum och så kan du inte se fast.
Faktiskt det är 11 maj, men jag ville inte förnedra det. Okay. För att jag har det uppe här framför mig.
Yes,
men det där, det att han har ju varit i evigheter redan sån här som man... Jag blev helt överraskad. Va? Att han är fortfarande bara 19 år gammal. Att det där, nu skulle du nog tycka, jag för att komma tillbaka till den här långa rundan, till att det där, när han inte ens har spelat NHL den här hösten, så nu skulle det ju vara otroligt smart att nu låta honom spela i junior-VM. Så dessutom är det i grannen. Spelas liksom i Minnesota. Ska vi säga att det här är första nu. Att om Jarmo Kekäräinen har lite också spelöga. Det är väl en dålig översättning. Men om han har det där sinne. Så nu ger han åt det där. Åt Helenius chansen nu att vara kärna i JVM. För det var han inte ännu förra året.
Nej, och faktum är ju det att centerfilen så ser lite klen ut för Finlands del i junior-VM. Om vi tittar på den här truppen så liksom de här centrarna så... Alltså nu går han ju in som klar första center i det här laget förutsatt att han är med. Att andra som där är så där är liksom då sådana som spelar center Aatos Koivu har nu inte alls imponerat i Tepsi den här hösten.
Men honom har man stora förväntningar på.
Man har stora förväntningar på. Jag tror att han kommer att få en stor roll om Konsta Helenius inte med, speciellt då Oliver Suvanto är ju en sån där som många har förväntningar på också. Men ändå att centerfilen är lite så där att den ska kunna må väldigt bra av att Konsta Helenius är med.
Ja, så Oliver Suvanto är ju jätteintressant, för han hör ju nu till det här, den här tappara duon då, backen Juho Piparen och Oliver Suvanto, som det där båda för tillfälle är rankade av de här NHL-scouterna som så kallad A-kategori. Det där,
ja, högst rankad 8.
Högst rankad, vilket betyder att det finns en stor möjlighet för dem att de går under första omgången. Så det där, Suvanto blir mycket intressant. Och sen det där, nu är jag inte 100% säker att är Mattias Vanhanen, är han center eller är han forward? För att han leder för tillfället assistligan i det där i Western Hockey League.
Ja, och där liksom sen, att det ska jag nu säga om Oliver Suvanto, att jag tycker att det ganska ofta blir så här när vi snackar om junior-VM, att vi riktar fokus på de här som kommer att draftas, för att det där mediala intresse för uttryckligen de spelarna alltid naturligt är större. Men sen tycker jag att det allt som oftast går, JVM 2016, det stora undantaget, att de här spelarna inte får en så stor roll, för att de helt enkelt inte är mogna den rollen ännu. För att nu ska vi komma ihåg att de här 19-åringarna, de som fyller 20, som redan har blivit draftade, så de är ändå, fast det är bara ett år, så nu är det ofta så att de är väldigt mycket före utvecklingsmässigt de här andra spelarna.
Ja, det har man sett helt på det där. Det har man ju sett helt på av de här världstoppen också. Men det var en otrolig skillnad på Connor Bedard när han var första gången med och sen liksom vad han var när han kom följande gång till junior-VM. Så det är nog sant. Men nu är det väl ändå så, jag vet inte om det nu har någon betydelse, men nu är det ju så att Oliver Suvanto ändå spelar i FM-ligan.
Jo. Och det är ju liksom också någonting, men jag läste någon sån här draft report, jag tror att det var The Athletic som hade lyft fram att ja, han spelar i liga, men det betyder inte samma sak som det betydde tidigare. Alltså det stod rakt ut i den där scouting-texten där de nu hade liksom lyft fram hans meriter liksom för och emot vad som talar för att han var. Jag tror att de hade rankat honom någonstans i slutet av första rundan, som jag lite försökte vara inne här på tidigare när jag försökte avbryta dig oförskämt, var att TSN har rankat honom som 8. Inför nästa sommars draft. Oliver Suvanto är nog en spelare som antagligen går i den första omgången. Men alltså utöver man tittar på det laget så tycker jag nog att här är jättemånga spelare som var med förra året. En turnering där Finland ändå tog silver. Och då med tanke på att vi har spelare som till exempel Emil Hemming som var med i fjol och som nu har utvecklats i ett år, spelar både i AHL och i AHL. Så jag tror ju på något sätt nu att för första gången på flera år känns det som att vi absolut kan slå fast att Finland ska ta medalj i det här junior-VM. Nu handlar det inte mer om att Finland står i underläge mot både Sverige och Tjeckien, förutom då Kanada och USA också. Att det här laget har visat, stummen av det här laget har visat att de kan fixa det. Så nu ska det tammituppin bli en finalplats till nu.
Ja, alltså, för dem som har lyckats glömma hur det gick förra året, så vann alltså Finland i gruppspelet, slog Finland och USA i förlängningen. Och i finalen mötte Finland på nytt den grymma storfavoriten USA och förlorade i förlängningen. Visserligen så var stor målvakten Petteri Rimpinen på huvudet.
Han är med
men det
igen.
Får en målvakt, men det får en målvakt göra, det inte alls förbjudet, och han är med igen.
Ja, och sen tycker jag ändå att det som jag minns bäst från förra årets turnering, det är liksom mitt favoritminne ändå, det att på något sätt Lauri Mikkola, i mina ögon, steg hans aktier otroligt mycket. Jag var jättekritisk Absolut. Till honom efter då den där första JVM-turneringen, alltså för 2 år sedan, där han lotsa Finland. Jag tycker att han var otroligt tafatt som tränare då. Jag tycker att han gjorde jättebra saker förra säsongen. En av de där sakerna, minst den där förlängningen mot Sverige, och där var det också så himla klart att Sverige har så mycket individuellt skickligare spelare än vad Finland har. Och så blev det den där, det blev 4-4 spel i förlängningen. Alltså det var så att en utvisning tog slut. Och så vägrade Finland döda spelet. Utan de höll pucken i liv hela tiden för att se till att det var 4-4 istället för 3-3. Och tack vare det tror jag att de gick till final. Och sen kom då finalen mot USA, lyckades de inte göra samma sak och slutade som det slutade. Men ändå...
Fast de ledde 2-0.
De ledde 2-0. Det kan vi också minnas om vi vill. Men annars, jag tror nog att det är jätteintressant också. Lasse Boelius är med, Aron Kiviharju är med. Här är många spännande namn som jag på något sätt tror att har det i sig att ta ett stort steg framåt. Jag, vet du vad? Jag ser fram emot den här junior-VM-turneringen. Så jag är på
jag
riktigt taggar på det här.
Alltså jag tycker alltid att junior-VM är på... Undantag då sån här OS-turneringar med NHL-spelare, så tycker jag att junior-VM är liksom ishockeyvärldens liksom bästa turnering. Den är helt fantastisk. När det gäller, det är en grym skillnad med U18-VM och JVM. Liksom, U18-VM är faktiskt en liksom pojkar. Det här är den liksom på många sätt fysiskt nästan fulländade spelare och farten och tempo och allt. Och har en liksom ett visst taktiskt kunnande. Så det är det där...
Visst
taktiskt kunnande. Men, och det är jätteroligt att se på. Men det var det du skulle säga när du sa det där. Tycker det var på något komiskt när det där. Och det också ska vi säga att det marknadsförs ju också mycket starkt. Att Sverige har väldigt mycket det där skickligare individer. Så nu var det ju ganska roligt på det sättet att det som avgjorde det att Finland slog ut Sverige i det där i sudden death. I det där i semifinalen var ju den matchens skickligaste individuella prestation av Benjamin Rautiainen. Gå och sök fram det där förlängningen från Finland-Sverige förra året. Det var ett av de läckrare målen.
Men för att knyta ihop det här JVM Buffalo-snacket på ett snyggt sätt, så tycker jag att vi ska tippa lite. För det första, Anders, kommer Finland att ta en medalj i junior-VM, och vilken valör i så fall?
Nu spelar ju Finland då på samma sida som Kanada. Finland där har... Danmark, Lettland och Tjeckien i den ordningen som man spelar, och sen kommer Kanada i sista matchen. Så det där, jag är världens sämsta på att tippa när det gäller Finland. För jag klarar inte av att tippa bort. Så jag tippar att Finland för andra året i rad spelar i final. Och dess längre vägrar jag att tippa.
Jag säger som jag sa för OS, Finland tar brons. Finland förlorar semifinalen, men Finland kommer att vara mer taggat än det andra laget som förlorar bronsmatchen. För där kommer att vara 3 lag som då är så inställda på att ta guld i Kanada, USA och Sverige. Det laget som förlorar sin semifinal kommer att vara så bittert att Finland får en gratis bronspeng den vägen.
Ja, men det där, jag hoppas att Finland får möta Sverige i semifinalen, för det där. Finland är väldigt bra på att slå Sverige i sådana matcher.
Och den andra saken, för att svara på Bengans fråga, kommer Jarmo Kekäläinen att få ordning på skutan i Buffalo?
Om ordning på skutan betyder att han gör stora, att det händer stora förändringar där.
Kommer Buffalo Sabres att gå till slutspel under Jarmo Kekäläinens ledning? Det kanske är en rättvisare sätt att formulera det.
Jo, han får, jag sticker ut hakan och säger att Jarmo Kekäläinen, under Jarmo Kekäläinens tid som general manager, så kommer Buffalo Sabres att nå slutspel. Och då får man väl säga att han har lyckats.
Ja, okay. Vet du vad, jag tänker vara ensam med det. Inte kan man alltid vara av olika åsikt. Ibland kan vi faktiskt vara av samma åsikt också. Jag tänker bevisa det nu under. Så jag tror också det. Jag tror att Jarmo Kekäläinens Buffalo kommer att gå till slutspel.
Mycket kommer han att visa nu direkt, att sparka han Lindy Ruff eller inte.
Många andra klubbchefer i NHL har redan varit aktiva. Vi har sett två spelaraffärer som vi ännu kort tänkte tangera här innan vi sätter punkt för det här avsnittet. För det första har vi både Anton och Aaron att vi snackar traden mellan Edmonton Oilers och Pittsburgh Penguins där Stuart Skinner och Tristan Jarry bytte arbetsgivare. Anton undrar, vem vann mest på det?
Arbetsgivare,
jag vet inte, jag har många olika dialekter på gång idag. Aaron undrar sen, kan Jarry rädda Edmonton? Han tror inte det. Lite benägen att hålla med. Jag förstår inte poängen med den här traden överhuvudtaget. Jag tycker inte att Stuart Skinner är en avsevärt sämre, om han ens är en sämre målvakt än Tristan Jarry. Så ja, alltså, jag vet inte. Edmonton får syssla vad de sysslar med. Jag köper inte koncept överhuvudtaget. Tristan Jarry kommer inte att klara sig i Edmonton i min slutsats, så jag tror att Stuart Skinner kommer att må bättre i Pittsburgh däremot.
Alltså, Tristan Jarry har ju nästan dubbelt högre lön än det där, än Stuart Skinner.
Och då är han ju automatiskt dubbelt bättre också.
Ja, men det är ganska intressant, för de skulle ju ha kunnat plocka honom faktiskt gratis. Var det från waivers för ett? Det fanns en möjlighet att de skulle plocka honom liksom, men visserligen skulle ju lönen ha följt med. Men det där, jag skulle säga att när jag först tittade på det här stycket, att det där, när man går till butiken så, och köper mjölk, så är det ju vanligtvis mellan typ det två olika mejerier som du väljer liksom, och det, är det någon skillnad på mjölksmaken, vilken del du sen tar, det är frågan det där. Så jag tycker att det här är lite en sån typ trade så där först. Men det som jag nu, och det där, jag hörde igår en analys på det här, och varför Edmonton ville ha Tristan Jarry. Och det finns två poänger i det. Ena är att han lär ska vara betydligt bättre än Stuart Skinner på såna, att rädda sådana här high danger chances. Det finns då statistik på det. Stuart Skinner hör till de sämre i ligan på det. Tristan Jarry är översnittet. Och nu är ju Edmonton ett lag som spelar en sån ishockey var det blir väldigt mycket sådana här high danger chances.
Ja, alltså, jag skulle ju säga det där. Jag tror att det finns också en skillnad på high danger och high danger. Mm. Alltså klart, ett livsfarligt målläge i NHL är alltid livsfarligt, men ja, sättet som Edmonton har försvarat den här senaste tiden, så tror jag ändå att deras high danger scoring...
Men de har
alltid
spelat på det viset,
men
alltså, high risk.
Jag tror det, och jag tror på något sätt att den statistiken är lite snedvriden, för att Pittsburgh ändå försöker försvara det. Att det är liksom den där... No, fortsätt bara.
Och andra är att han är bättre än på Stuart Skinner, vilket jag också tycker då går under det här high danger chances. Sån här liksom anfall när spelare kommer... ensamma genom brukar man säga liksom, att det är på tur man har med det där, men att han är betydligt bättre än Stuart Skinner på sånt, och att Edmonton ger upp mycket sådana chanser så traditionellt. Så att det här är den logiken som jag nu har liksom hört. Jag ser inte att jag skriver under det, men det här är liksom den det där, det som kanadensiska sån här nationalister som till och med sätter mera tid ner på att följa NHL än du och jag, så det där har kommit till.
Alltid där motståndarna får ett frilägga, alltså när Evan Bouchard är inne på isen.
Ungefär så kan man säga.
Vi är rörande överens om att vi inte förstår poängen med den här traden, verkar det ändå sant. Så vi går vidare till den andra, den mycket roligare traden tycker jag. Den som förde Quinn Hughes, som vi diskuterade förra veckan, visar sig vara mycket mer aktuellt än vad jag hade trott att det skulle hända så där snabbt. Minnesota med ett bud som ingen annan ville matcha. I praktiskt taget 4 val i den första omgången, varav 3 i form av nydraftade spelare och ett kommande draftval. Quinn Hughes, Minnesota Wild, Bill Guerin medgav att han inte har något som helst garantier om att han vill stanna. Ville ändå ha honom dit för 1,5 år. Hatten av för att han försökte. Får se vart det räcker.
Ja, så nu blev ju, på en gång blev ju Minnesota Wild ett väldigt, väldigt mycket intressantare lag, för att Quinn Hughes är en av de största stjärnorna i NHL. Och det där, och Minnesota Wild för tillfället är en klar trea i central. De är på väg mot det där, mot slutspel. Om inte något underligt händer, det borde bli mycket bättre så här. Så det där, det är ju, det liksom, man kan ju säga att att Wild gick liksom på ett sätt all in. Men det som de ju ännu behöver nu är en center dit. För att Minnesota centerfil är ju helt... Jag kan inte förstå hur man kan tänka sig att man ska nå framgång med en sån centerfil. Men om vi nu säger Quinn Hughes och det där. Det var ju faktiskt att det där... Han är ju en spelare som kommer att hämta väldigt mycket till Minnesota. Så på det sättet det blir liksom superintressant att han kommer till ett lag som är bra från ett dåligt lag. Och det där, och så kommer de ju att möta i första omgången då antingen Colorado eller Dallas, antagligen Dallas. Och frågan är sen att, att har det blivit tillräckligt bra?
Jo, alltså för att, ja, alltså vi kan slå fast två saker om vi säger så. För det första nu så är Central divisionen, om den inte var där den tidigare, så nu är den helt definitivt den bästa divisionen, den mest starkaste Absolut. Divisionen. Alltså det är topp tre. Tänk att ett av de där tre lagen kommer att åka ut direkt. Mm. I den första omgången. Det är nog, det är brutalt. Men sånt i livet. Det är sådana som reglerna i NHL. Det är så som slutspelträdet ser ut. För det andra vill jag nästan säga att inte bara det att Central är starkast, utan att Minnesota nu i Quinn Hughes och Brock Faber har ligans bästa backpar. Ja, det var bara en match den där mot Boston. Men ändå att de genast klickar. Och att man vet att det där samarbetet bara kommer att bli bättre. Och de där små kommunikationsmissarna, framförallt defensivt, som såg lite fula ut emellanåt. Att de kommer att antagligen raderas ut. Jesses ändå en sån backpar det att slänga in på isen.
Jo, och så har de har ju också bra backar bakom den.
Dessutom
det. Är nog det där. Är vi överens om det att det är ett grymt problem med tanke om ni faktiskt ska exempel då slå Dallas i första omgången, att det kan ju inte lyckas med den här liksom mittfilmen. De måste ändå skaffa en center.
No, jag tycker ju om Joel Eriksson är liksom spelare, så jag är ju inte riktigt lika kritisk som du.
Men kan han vara första center?
No, han har varit där än i några år, men alltså jag alltså...
No, vad säger du om namnet? Vad säger du? För han är inte första center. För det, vad säger du om namnet Danila Jurov?
Nej, no, alltså jag håller egentligen med dig. Jag bara har en liksom, I have a soft spot som man ska säga på engelska. Har en svag punkt för Joel Eriksson Ek.
Han är en bra spelare.
Jag gillar honom väldigt mycket som en sån där enerverande spelare. Kommer att vara fruktansvärt jobbig för Lejonen att spela emot i OS. Det vet jag redan nu. Oavsett, på sitt sätt ja. På sitt sätt ja. Alltså, samtidigt om man tänker just med Dallas, så de har Wyatt Johnston och Roope Hintz. Och sen Tyler Seguin borta. De vill också ha en center. Det finns andra lag som vill ha en center också. Den här centermarknaden kommer att vara så himla jobbig att navigera. Jag tror inte att Minnesota Wild kommer att bli särdeles mycket starkare på centerfilen heller, oavsett vad de gör. Och vem ska de trada bort i så fall? Vad ska de trada bort? Och hur ska de betala den där spelaren i så fall? De börjar ha ganska mycket pengar investerade i ganska få spelare just nu. Så de får väl hoppas att det här konceptet med att ha en sjukt offensiv back och en otroligt talangfull offensiv ytter bär hela vägen. Men ja, alltså, jag förstår din oro, om vi säger som så.
Alltså, så här ser deras centerfil ut för tillfället. Danila Jurov, Joel Eriksson, Ryan Hartman och Nico Sturm. Det är deras fyra spelande centra för tillfället.
Ja, Sturm spelar ganska mycket med Kaprizov i den där matchen mot Boston i alla fall. Jag har med handen på hjärta säga, jag har inte tittat jättemycket på Minnesota, men nu tittar jag på dem av en anledning. Och då kändes det nog som att du kan inte ha Nico Sturm som center när Kirill Kaprizov är inne på isen.
Ett lag har aldrig vunnit Stanley Cup, så vitt jag åtminstone inte under modern tid, med en sån där centerfil.
Nej. Kommer du ihåg vem jag lyfte fram förra veckan som ett alternativ till centermarknaden?
Nej.
Ja, okej. Okay. Jag sa att Mika Zibanejad borde finnas på marknaden.
Ja, just det. Nu har han ju det. Nu får han inte spela.
Exakt. Betar i förra matchen. Så profetian börjar så småningom slå in, säger jag bara.
Det är nog, alltså det är inte alls omöjligt. Nej, det är en bra tippning.
Tack. Nästa vecka, hörni, då är det dags för ännu mer OS-snack. Det är faktiskt så att de tre kommande veckorna så kommer vi att snacka OS. Det blir både jul-OS-snack, det blir nyårs-OS-snack och sen förhoppningsvis, nu har vi inte ännu fått det här officiella datumet för när Lejonens OS-trupp kommer att släppas. Den kommer att bli offentlig i något skede i början av januari. Sen ska vi analysera hur det ser ut, vem som är med i Lejonens landslag och hur vi ser att de borde spela tillsammans. Så om du har en OS-relaterad fråga, så skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Nämn nu ännu att Kristoffer Herbert är med igen.
Det är ju självklart. Toffe är med när vi snackar OS.
Tack och hej och ha det bra.